Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ho, ho, jag skojar. Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bursell.
Med ett sista avsnitt innan jul.
God jul.
God jul. Jag tänkte att vi skulle avsluta det här året med en liten julvarieté. Det blir sång, det blir dans, det blir sketcher, det blir opera, recitativ. Ja, du vet vad en varieté är. Jag behöver inte förklara för dig.
Ja, bra, jag som kom in helt oförberedd.
Nej, sorry. Nej, men på riktigt så kommer vi väl typ spå varsin grej för 2024 och kanske säga någonting om 2023. Mm. Hur låter det?
Ja, jättebra.
Bra. Först bara, vi pratar ju ganska sällan direkt till lyssnarna, men vi kanske kan göra det och säga tack för att ni lyssnar på den här podden. Vi uppskattar det otroligt mycket. Det betyder väldigt mycket för oss att ni gör det. Tack.
Ja, men jag håller med. Ja, tack till alla.
Ja, bra. Då har vi sagt det. Nu får du börja.
Jag har ju då skrivit så här, Jakobs spaning med spaning inom situationstecken.
Ja.
För jag har då två minnen om parkeringsvakter.
Aha.
Som är lite tur då kan bli ingången till det här som jag då väljer att kalla för spaning.
Får jag ge lite bakgrundskontext som är att jag känner ingen människa förutom kanske Jan Gio. Jag känner inte Jan Gio, men jag känner till Jan Gio som får så mycket parkeringsböter som du. Är det en kontext som behövs?
Nej,
men nu har du fått den ändå.
Nej, men jag har ingenting emot liksom parkeringsvakter.
Nej.
Och där kanske det blir lite, så här, lite allvarlig ton på det här också.
Okay. Mm.
Men minne nummer ett då. Jag satt en gång i fönstret på vårt förra kontor, Torpet.
Ja.
För er som inte vet det vet ju ingen. Men det var liksom ett 1700-talshus då på Södermalm som liksom branschkodex föreskriver att man måste... Vi är inte där längre, men vi var där då.
Mm. Det var liksom i slutet av en gata.
Precis.
Säga, som en vändplan, så att det var ett jättefint hus.
Exakt, mm. Och så var det några parkeringsplatser där vid vändplanen. Och en dag kommer det då en parkeringsvakt. Och du vet hur de liksom går längs med trottoaren och så stannar de till lite vid varje bil. Och typ nu för tiden så fotar de ju ofta plåten.
Yeah.
Eller så tittar de fortfarande lite i rutan då.
Mm.
Och så här var det den här gången också. Parkeringsvakten kommer spatserandes där på trottoaren. Men då uppstår då ett oväntat problem. För det ligger nämligen en stor skylt kastad på trottoaren. En sån där triangulär skylt med en gubbe som gräver med en spade.
Ja. Ja,
som,
vägarbete.
Skylt, ja. Ja. Och den ligger då på trottoaren mitt i vägen för p-vakten.
Mm.
Så det som händer då är att den här parkeringsvakten vikt tar ett enormt kliv över den här skylten.
Alltså ligger den vält eller liksom står den?
Nej, den ligger vält, men den är typ, jag menar, 80 cm bred. Det är ett stort kliv som behövs för att liksom kliva över.
Ja, visst.
Ja. Så med möda så kliver parkeringsvakten över skylten och så fortsätter då sin lilla promenad längs med trottoaren.
Okej.
Mm. Och den här scenen har liksom etsat sig fast i huvudet på mig.
Ja.
Ett år senare då så är det november eller december 2022 och vi i Stockholm upplever då en så kallad snösmocka.
Mm.
Och det kommer ju fort. Det faller typ 40 cm snö på någon dag och det är liksom undergångsstämning i Stockholm. Träd faller omkull.
Just det kommer jag ihåg.
Ja. Och jag vandrar då på väg mot kontoret genom en allé. Bilarna som står parkerade längs med gatan, de är alla inplogade och så ligger det ett träd ovanpå en bil.
Mm.
Alltså bokstavligen så ligger ett träd tvärs över motorhuven på en bil.
Mm-hmm.
Ja, det var rätt kul syn. varje bil är också täckt med så mycket snö att man knappt ser att det är bilar. Det är bara så här små vita bullar i topografin.
Mm.
Men precis över vindrutan på varje bil så finns ett litet, litet hål där då P-vakten har stoppat in sin lilla hand för att se då, för att liksom borsta bort snön över vindrutan för att se om det fanns en sån här biljett i vindrutan.
Alltså jag minns den här vintern och det var verkligen, alltså stan stod ju helt still.
Så var det.
Alltså inga bussar, inga tunnelbanor, det gick inte att ta sig någonstans.
Nej, exakt, ingenting. Utan den enda liksom samhällsservicen som fortfarande var igång den här dagen, det var parkeringsvakterna från Stockholms stad. Nu är jag två jävligt lösa trådar här. Men vi ska försöka anlända till någon slags spaning då. Vi har ju skapat oss i Sverige en väldigt så här, transaktionell samhällsordning. Alltså vi liksom checkar in våra barn på dagis och våra äldre på olika boenden, och ju tidigare dess bättre.
Mm-hmm.
Jag vet inte om du håller med, men liksom lite kontrast till hur man gör på typ kontinenten där farmor bor liksom på vinden och man tar hand om varandra.
Ja.
Har vi ett behov så har vi vant oss vid att lösa det genom att liksom betala någonting i förväntan om att få en tjänst tillbaka. Ser man det på samhällsnivå så kan man kanske se, liksom, man kanske kan härleda det till den här liksom privatiseringsvågen som man sett i Sverige sedan 90-talet. Ta typ bilprovningen.
Mm.
Tidigare så såg man ju det mer som någon slags myndighetsutövning där staten skulle faktiskt med stort intresse kolla om din bil var trafiksäker eller inte.
Yeah.
Och idag är det mer en tjänst då som vi som konsumenter köper av liksom olika företag, och de i sin tur har vissa regler som de måste följa. Alltså det finns ett avtal här, kan man säga. Ett avtal mellan oss och företagen, och ett avtal mellan företagen och staten då, eller tillsynsmyndigheten.
Ja.
Och så länge de här företagen följer reglerna så är allt okej. Okay. Hittar de ett kryphål i reglerna så är det också okej, okay, för att då är det fel på reglerna någonstans.
Mm.
Är du med på vad jag menar?
Ja, precis. Däremot så, om jag får ställa en motfråga, så är frågan någonstans är, vad är symptomet och vad är sjukdomen så att säga? Är det så att vi privatiserade bilprovningen och därmed började vi se samhället som en tjänst? Eller var det så att vi privatiserade bilprovningen för att vi kollektivt någonstans hade liksom börjat se samhället som en tjänst?
Mm, ja, det är en bra fråga. Och jag tror att kanske liksom snuddar vi det här om en stund.
Mm.
Och om vi kommer tillbaka till den här parkeringsvakten då, som klättrade över skylten på trottoaren. Alltså när man tänker på det helt galet, alltså varför flyttar man inte skylten? Men förstår du vad jag menar?
Ja, den var ju vält liksom.
Ja, men jag tänker ju på en parkeringsvakt som typ lite så utsänd av kommunen för att i första hand kolla typ om folk betalar sina böter.
Ja.
Men i typ andra hand ta något slags jävla ansvar för hur det liksom för typ...
Ja, men du vet ju vad svaret är, som är att den personen inte alls ser ut som av Stockholms stad utan av Aimo Park eller vad det heter.
Ja, precis. Det är en så här ekonomisk agent som jobbar för ett företag som har ett avtal med stan. Och det där avtalet innehåller ju bara titta på om bilarna eller bilägarna betalat sina parkeringsavgifter eller inte.
Ja.
Och i det uppdraget ingår liksom inte att tänka alls. Nej, men gör inte det.
Nej. Det ingår inte ett ansvar i. Nej, bortom det. Nej.
Och man kan ju se det här på två sätt, tänker jag. Alltså, antingen kan man tänka sig att allt det här, liksom, när det brister, att det bara handlar om dåliga avtal. Alltså vill man inte att det ska stå skylta tvärs över trottoaren, då skriver man ett nytt avtal då med liksom, vad heter de här bolagen?
Så
här,
Q-Park.
Ja, med Q-Park. Då. Vi skriver ett nytt avtal med dem, och där finns en ny klausul där, så att ni ska kolla om bilägaren har betalat sina parkeringsavgifter, och står någonting i vägen på trottoaren,
vänligen flytta.
Ja, precis. Och det har man ju faktiskt börjat göra med de här elsparkcyklarna.
Mm.
Så det är ju ett sätt att lösa det.
Ja.
Eller så skriver man det avtalet med liksom typ renhållningsföretagen som jobbar i parkerna. Mm. Så får de hålla lite koll på och se om det står någonting i vägen annars. Så att inte typ någon gammal människa eller blind människa typ går på den där och bryter lårbenshalsen.
Ja.
Men det andra sättet att se på det här, om man inte ska se det som typ dåliga avtal, det är också typ att vi svenskar, vi är typ så vana vid att lägga ut grejer på typ entreprenad, att vi inte tar något, vi tar inte så mycket ansvar själva.
Nej, du gick ju också förbi den där skylten.
Ja, men jag bor ju på Södermalm.
Ja.
Vilket man skäms för att säga ibland, men det gör jag. Och jag stör mig ju enormt mycket på att det är väldigt skräpigt. Mm. Inte på liksom något gubbigt sätt, för det ser verkligen illa ut.
Ja.
Har du inte tänkt på det?
Lite gubbigt är det väl, men, okay, men visst, ja. Alltså, jag kan väl också hålla med.
Men liksom, ärligt talat, hur många gånger har jag då böjt mig ner för att ta upp liksom ett gammalt munskydd som ligger på trottoaren? Alltså det händer ju, jag har faktiskt gjorde det här en dag faktiskt, men annars så gör jag inte det.
Nej, när du gjorde det så kände du ändå så här, shit, det här gör jag aldrig.
Lite så, ja så hoppas jag typ att någon såg när jag gjorde det. Nej, men liksom, det finns ju en transaktion här,
ja.
En transaktion där jag betalar någon och så förväntar mig att det här jobbet ska skötas, och när det inte sköts så typ blir jag lite sur. Men liksom, om inte jag är beredd att ta något ansvar själv som individ,
nej,
och typ avtalen är inte perfekt skrivna,
nej,
då blir det ju inte... För att liksom börja komma till slutet där, så jag tänker att det finns liksom en liten sjuka i Sverige som är att vi lider rätt mycket brist på typ engagemang. Ingen är med i politiska partier, ingen engagerar sig fackligt, ingen vill vara med i BRF-styrelsen.
Nej, visst, så är det ju. Jag har själv varit med i en BRF-styrelse och det är ju A, inte så tråkigt, och B, helt hopplöst att få med någon annan.
Ja, men så är det.
Ja.
Och liksom, min fru ville att jag skulle liksom lova att inte vara med i styrelsen i år, och så liksom var jag tvungen att mörka det för henne tills hon upptäckte det på allabolag.se att jag fortfarande var med. Men bara för att liksom någon måste vara med i styrelsen, annars funkar ju inte BRF-en.
Nej.
Och kollar man på typ Alekta...
Nu är det tvärkast.
Ja, men där har vi ju miljontals pensionssparare som genom fackförbunden äger en av Sveriges största kapitalförvaltare.
Mm.
Liksom en av årets största skandaler. Men hur engagerade är ägarna i bolagsstyrningen? Vilket ansvar tar de som typ äger Alekta för att det sköts på ett bra sätt?
Ja, men alltså jag tror att 99% av alla som har pengar i Alekta indirekt eller direkt vet inte det ens.
Nej, precis.
Alltså så långt ifrån är engagemanget.
Precis. Ja. Och det är ju liksom ett problem i sig att det finns sådana strukturer överhuvudtaget.
Ja, herregud, men, ja.
Men istället har man ju då kanske mer sett det som en tjänst som man då lägger ut på liksom styrelseproffs mot betalning, och vad de då finns incitament att driva det här bolaget på ett liksom riktigt bra sätt. Vi har ju haft otroligt goda ekonomiska tider i Sverige, kanske 20-30 år, jag vet inte. Vissa setbacks på vägen för vissa.
Yeah. Ja.
Det stora problem i samhället, det finns liksom, ja, PISA-resultaten är dåliga, det är massor med kriminalitet, bostadsmarknaden funkar inte, integrationen funkar inte och så vidare. Och jag tänker bara att det här är liksom inte ett problem som man bara kan liksom lägga ut på någon sån här total entreprenad och sen bara blunda och fortsätta med sitt liv och hoppas att det löser sig.
Nej, det är inte någon annans ansvar.
Nej, men det är typ allas ansvar.
Ja.
Jag tror ju inte det här, men jag hoppas att 2024 blir ett år där vi som typ så här pensionstagare, ägare, kommunmedborgare och så vidare bara kan göra lite mer för att ta typ ansvar för omgivningen helt enkelt. Men jag vill bara poängtera en sak. Alltså, för mig handlar inte det här om typ politik. För man skulle kunna se min spaning som att vi, typ så här, vi måste spola tillbaka samhället och gå tillbaka till någon form av socialistisk drömvärld. Det är inte det.
Nej.
Utan det här handlar om, alltså, oavsett vem som typ styr landet och vad man typ röstar på, så krävs ju typ, tycker jag, att lite mer engagemang helt enkelt.
Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling.
Mm.
Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland.
Mm.
Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju.
Mm-hmm.
SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man kan tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, man vill ha lite konkurrens, och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ spara pengar genom att avgifterna blir
låga. Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en, det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att göra, hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon, om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar, vad heter sidan sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Okej, min grej då. Jag var med i Ekonomibyrån förra veckan.
Mm. Fick du det sagt?
Var väl inget. Det avslutades med att man fick summera året med ett ord. Och då sa jag ränta. Och det var ju, det var väl ganska bra ord. Även om, men jag kände väl att det var lite väl, det var lite basic kanske. Att jag kommer inte få något roligare. Men året har ju handlat ganska mycket om ränta. Hur hög ska den vara? Och sådär. Och varje räntehöjning har reagerats och överreagerats och motreagerats och motreagerats på.
Yep.
Det har visat sig att vi lever i en ränteekonomi, Jakob. Alla företag har visat sig i grund och botten vara ränteföretag och börsen är ett ränterivat och så vidare och så vidare. De här sakerna har jag sagt förut.
Ja.
Men kanske borde jag summerat året med ett ännu lite mer basic ord. Ordet inflation. För räntan är ju symptomet och sjukdomen är inflation, eller om man ska säga.
Mm.
Det är i alla fall det vi fått lära oss. Att
Erdogan disagrees.
Erdogan emot, så är det så.
Ja.
Det är liksom, nu är det inflation, dags att höja räntan.
Mm.
Det är en rörelse som du är bekant med,
ja,
eller ett samband. Men så har det funnits en rörelse som menar att det kanske inte riktigt behöver vara exakt så där enkelt. Att det kanske inte är så att det automatiskt ska vara så att nu är det högre inflation och då är det automatiskt högre ränta. För att symptomet, räntan, som ju också är medicinen, kan också i sig bli en sjukdom.
Mm.
Och symptomet på sjukdomen slash symptomet slash medicinen ränta, det är att folk får lite piss. Och menar man, annat kan göras för att dämpa inflationen också. Och jag tar ju ganska sällan ställning i saker, men jag har väl lite varit i det där laget. Eller, alltså, jag har väl kanske tyckt att det är absolut inte sjukt att höja räntan, men man kanske inte ska lägga hela ansvaret på Riksbanken. Det tycker jag är lite att friskriva sig från ansvar. På tal om ansvar som du pratade om.
Ja.
Det är inte helt sunt att man bara tänker att det är bara räntan vi kan dela med. Liksom.
Det är lite enkelt.
Mm-hmm. Och den stora frågan då som plågat ekonomer och konjunkturinstitut och privatpersoner, det har det varit, vad är det här för inflation? Är det en övergående inflation orsakad av de många chocker vi varit med om? Först covid, sen Ryssland, Ukraina, leveranskedjor, Suezkanaler och sånt där. Du fattar.
Mm.
Eller är det så att den här inflationen mest har liksom, vad ska man säga, utlösts av de här sakerna? Att covid är skotten i Sarajevo så att säga. Men att grundproblemet är att folk har för mycket pengar.
Mm.
Alltså vi har haft en för expansiv penningpolitik. I många länder har vi även haft en för expansiv finanspolitik, kan man menat.
Mm.
Och nu får vi då betala priset för det här.
Ja.
Inflation. Ibland kallas de här olika förklaringarna för utbudsdriven respektive efterfrågedriven inflation. Utbudsdriven, det är covid och Ryssland. Efterfrågedriven, folk har för mycket cash.
Just det.
När jag har pratat med folk på Riksbanken och på banker och sånt där, så brukar liksom mainstream-åsikten brukar vara att de tycker att det snarare är att den är efterfrågedriven. Folk har för mycket cash. Det tycker folk är anledningen generellt. Och därför är det rätt att höja räntan.
Ja.
Det är bakgrunden. Nu till profetian. Nu går vi in i 2024 med vad som verkar vara en betydligt mer sund inflation. Och allt tyder på att den kommer bli ännu sundare under året. Och då tycker jag att man borde få ett svar då. Vad var det för någonting? Var det covid? Eller var det för mycket cash? Nu när vi, liksom har löst inflationen.
Vi kan inte leva i osäkerheten som det innebär att inte veta vad som orsakade det här.
Nej. Ja. Min profetia dock, Jakob, det är att inflationsdebatten inte kommer att dö med inflationen. För även om inflationen kommer ner till de målsatta 2%, så kommer ekonomer, konjunkturinstitut och privatpersoner fortsätta bråka om var den egentligen kom ifrån. För inflationen var, skulle jag säga, precis så lång eller kortvarig att den lite passar i båda narrativen egentligen.
Mm.
Team inflationen var övergående, team transitory kallas de ibland. De kan säga att visst, vi kanske underskattade lite hur stora störningar som covid och Ryssland och allt det här gav. Mm. Och att den här övergående effekten var lite längre övergående, men likväl övergående. Den är ju över. Medan team, vi hade för mycket cash, de kan säga att ja, vi gjorde de snabbaste räntehöjningarna kanske i världshistorien. Och det är klart att det hade effekt.
Mm. Så liksom...
narrativen remains open, båda två.
Wow. Mm.
Vad spelar det här för roll då? Ja, men, allt kokar då ner till en bild av två olika berg. Taffelberget och Matterhorn. Det här är inte mina bilder, utan det här är andras bilder. De här två bergen har då fått symbolisera de två potentiella räntepolitikerna som det kan komma att bli det kommande året slash åren. Taffelberget är då ett berg i Sydafrika. Det ser ut som ett bord typ. Alltså det är liksom brant på sidorna och sen är helt platt ovanpå. En platå. Det är platåberg. Jag behöver inte göra krångligare så. Det symboliserar då att vi ska ha högre räntor längre. Mm. Higher for longer. Medan Matterhorn, det är ett väldigt, väldigt brant berg. Det var brant upp, räntebanan brant upp, och nu ska vi ha brant ner. Taffelberget betyder att vi hade för mycket cash. Matterhorn betyder att det var covid och Ryssland. Så vilket kommer det bli? Jag är inte i prognosbranschen på det sättet, även om min genuina gissning är väl att det troligtvis blir någon slags mellanting. Svenska fjällen eller någonting. Inte de lite så här halv? Mm, de är inte så spännande, de gamla berg. Mm. Men prognosen är att vi kommer fortsätta bråka om var den här inflationen egentligen kom ifrån långt, långt efter att den är borta. Elisabeth Lindberg, som är ekonomhistoriker, som vi gillar på den här podden, hon sa att vi fortfarande bråkar om 70-talets ekonomiska politik och att vi fortfarande bråkar om 90-talets ekonomiska politik. Och då är det väl inte mer än rätt att vi kan lägga till ytterligare ett decenniums kriser till listan över händelser som vi aldrig någonsin kommer komma överens om.
Ja, men, och du pratade ju om prognosmakeri i ekonomibyrån.
Mm-hmm.
Och med någonting måste alla de här människorna göra. Alltså om man snabbt bara kom överens om att så här var det, då är det många som inte har någonting att göra.
Nej, verkligen. Du har ju tidigare skrivit julrim som summerat hela åren. Sådär.
Ja.
De har varit väldigt uppskattade. Men jag gav det väldigt lite tid på att skriva ett sånt här rim, så att jag skrev ett själv istället.
Mm. Kul.
Det kanske mer summerar min spaning än året, men ja, nu blir det ett rim i alla fall. Året har gått, punkterna fler. På Riksbankens pressträff är det ingen som ler. Höjningens fart slår nya rekord. Nu är det viktigt att linjen är hård. Vem ska ta smällen? Folk eller stat? Rösterna stiger som priset på mat. Så Erik går ut, allt bistrare min. Räntornas bana, den blir nu alpin. Men först om ett år den utför kan köra. Men marknaden fnyser, man inget vill höra. För förr man haft fel i Riksbankens borg. Nej, nu tar vi jul på Brunkebergstorg. Ska vi bara avsluta med att önska en god jul från både dig och mig och från Kristoffer som mixar här.
Det ska vi göra. Mm. Och ha det skönt där ute.
Verkligen. Och gott nytt år. Vi är tillbaka den 8 januari. Vi hörs då.
Hej då.
Hej då. Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och så. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd, Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Sådär.
Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se. Stort tack till Carla.
Tack!